Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Kära lyssnare, välkommen till ännu ett avsnitt med Sektpodden och med mig, Emma Genbeck, och med dig, Rigmor.
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker är jag, och ja. Du?
Jag är sjuksköterska, jobbar just nu ganska mycket inom psykiatrin och har tidigare varit medlem i Knutbysekten och även en tidpastor där. Och med mina erfarenheter så sitter jag här tillsammans med dig, Rigmor, och vi pratar om sekter och sektmiljöer och så vidare och så vidare.
Och det är ju alldeles uppenbart att dina erfarenheter i Knutbysekten har paralleller i så många andra former av sekter som vi har pratat om. Så ja. Dina erfarenheter kommer alltid till väl pass här. Och jag tänkte, ska vi inte idag ge oss österut till...
Jo, men precis. Jag tycker det skulle vara väldigt intressant, därför att du har ju varit lite så här, jag har svikit sektpodden lite grann, har varit med i en annan sekt, höll jag på att säga, en annan podd menar jag, Rigmor. Du har varit med i podden Sekter.
Ja, visst.
Det var... Ja, jättekul.
Ja, det var en trevlig erfarenhet måste jag säga.
Du blev inbjuden dit och var med där nu under hösten. Det släpptes, vad jag förstår, den 5 oktober, det avsnittet. Och då ni talade om... domedagssekten, den sanna ryska ortodoxa kyrkan som också kallas för grottsekten. Och då frågade jag ju dig, Rimo, kan vi inte prata om den ryska kyrkan och de ryska sekterna och vad det nu finns där. Det är för mig ett ganska okänt kapitel, men jag vet att du är ganska insatt i det. Hur var det att vara med en annan podd förresten?
Ja, men det var som sagt väldigt trevligt. Och det var, de frågade oss vilket team vi jobbar med och vem som producerar och vem vi har som ljudtekniker och det ena och det andra.
Hoppsan!
Det är Emma som... Jaha, för de hade en mycket större organisation runt sina poddavsnitt.
Mm.
Det är du och jag och mina hundar som kör här.
Så vi fortsätter så. Men det är en jätteintressant erfarenhet som du fick vara med om där.
Ja, det var det. Mm. Och det var också intressant för de hade ett så genomarbetat material om just den här grottsekten som jag kom ihåg väldigt väl. 2007-2008 så upplöstes det. Men du vet, det här med Ryssland, jag har aldrig varit i Ryssland.
Nej.
Men jag har varit väldigt mycket i Ryssland genom att jag är det som kallas förläst.
Jo då.
Så, och jag har ju sedan tonåren varit i Tolstojs värld och i Dostojevskis värld och i Gogols värld och i Tchaikovskis musik och så vidare. Så Ryssland är ju... Men jag har en favoritförfattare som av alla de ryska författarna... Ja, Pushkin är ju speciell, men han är ju poet mer. Men min favoritförfattare är faktiskt Andrei Bely. Och han passar väldigt bra att vi nämner lite om nu. Därför han skrev en bok som heter Silverduvan.
Mm.
Jag undrar om inte du har...
Ja, men alltså, det är väl intressant därför att jag kan inte påstå att jag är särskilt beläst när det gäller rysk litteratur. Men just den boken har jag faktiskt läst, dock är det länge sedan.
Var det på min rekommendation, tror du?
Ja, men det tror jag. Men det var något tidigt i våran vänskap som du berättade om den. Så jag, men, och jag ska ärligt säga att jag inte kommer inte riktigt ihåg allt. Det är en ganska mastig bok, måste jag nog säga.
Den är, och det är så han skriver. Men jag tycker han är så fascinerande därför de två mest berömda verken. Mm. Det är en bok som heter Petersburg och som handlar om en terror. Hur en terrorgrupp kan uppstå. Hur en person kan dras in i en terroristsekt egentligen. Och där terrorhandlingen går ut på att ett politiskt mord mot överheten ska begås. Och så man får följa den här killen. Mm. Och så är det en bomb som tickar i den här lilla konservburken eller någonting. Och så följer man det. Och den hade ibland liknats vid James Joyce's Ulysses, alltså Odysseen. Att här man följer en människa med den här inre stream of consciousness, hur tankarna går och de här händelserna. Och den Silverduvan då, som just handlar om en sekt.
Mm.
Och om vi tänker på Ryssland före stora ryska revolutionen, den här Petersburg, den handlar om den första ryska revolutionen 1905, som liksom inte slog igenom. Men sen den andra ryska revolutionen så avskaffade man tsardömet och det blev ateism då, apropå religion. Men Silverduvan skrev Andrei Bely, den kom ut 1909-1910 och själv är han född 1880 och han levde till 1934.
Mm.
Och han blev faktiskt intresserad av antroposofin, du och jag som, han blev vän till Rudolf Steiner, vi som har pratat om antroposofin.
Mm.
Så att han vistades periodvis i Dornach och som var antroposofernas centrum.
Mm.
Och hans gode vän ifrån Ryssland, han heter Emil Mettner.
Mm.
Och han blev en inte bara anhängare utan till och med medarbetare till Jung, du vet, Sigge Jung, min gamle lärofader då förr i tiden. Så här finns det anknytning till det vi har.
Ja, men det är intressant. Jag tycker ofta när vi pratar så kommer vi tillbaka till de här personerna.
Mm.
De här som fanns där i tidigt 1900-tal och så vidare. Det är mycket som utgår därifrån utav det som vi pratar om.
Det är det vi kallar okkultism som var på modet då i början av det, efter det, runt det cirkelskiftet.
Ja.
Men det är väldigt fascinerande därför att Ryssland har någon slags hatkärlek till Europa, verkar det som.
Mm.
Men, så att det översätts ju litteratur ifrån Europa till ryska. Men då byter man också alfabetet. Så man byter till det här kyrilliska alfabetet. Du vet, med lite annorlunda bokstäverna och så. Och det där har jag funderat på många gånger, om inte det har haft betydelse, för att sen skriver, bearbetar man i det ryska tänkandet vad till exempel Goethe har betytt mycket, Wagner betydde mycket i slutet av 1800-talet, Nietzsche, och i det ryska tänkandet, rysk filosofi, rysk litteraturtradition, så översattes det sen tillbaka. Och det fanns i början av 1900-talet just i Petersburg sektlika spännande sammanslutningar där personer som Ivanov och allt vad de hette, de hade ett torn som var berömt där de här kretsarna hade lite så här, lite HBTQ, lite, lite så här, allt möjligt, upp, nytt, modernt, antitraditionella sammankomster och så. Där det också var mycket, skrevs poesi, teater och så vidare. Så det, musik, så det, dans, så det betydde mycket, den här ryska påverkan.
Mm.
Ja, då förlorar jag mig nu in i mina. Men jag vill också säga det att den ryska ortodoxa kyrkan, vet du vad ortodox står för?
Jag tänkte precis innan du fortsätter där, så kommer med ett litet men. Jag tänkte just säga så här, men den ryska kyrkan och den ryska ortodoxa kyrkan, om vi börjar där, där vi liksom, så vi inte börjar i sista änden, utan vi kan börja första liksom.
Bra idé.
Så berätta gärna lite gärna för oss om, jag vet att, vad är liksom, vad är grunden, vad är den ryska kyrkan, den ryska ortodoxa kyrkan, vad betyder, ja men ortodox, det hör man ju i flera olika sammanhang. Det ordet, vad står det för, så att våra lyssnare hänger
står
med?
Det står för den renläriga kristendomen ur deras synvinkel sett.
Just det.
Och det var ju så att när kristendomen infördes som statsreligion i romarriket på 300-talet, så var det också kejsar Konstantin som bytte, kan man säga, fanns ett väst Rom med sitt huvudstad då, Rom, och ett östromerskt centrum med Konstantinopel, som det då hette, som sin huvudstad. Och sen när romarriket upplöstes, du vet, de här ryttarfolken, hunnerna, kom ifrån det inre av Centralasien och steppfolken där, så kunde de plundra romarik. De här kohorterna, det som var kvar av romersk militärmakt, det förslog inte mot de här ryttarburna krigarna. Men å andra sidan så hade ju inte de den här kulturen att bygga broar och vägar och tempel och administration. Mm. Så det gick att riva ner.
Men inte bygga upp?
Nej, de kunde inte bygga upp. Mm. Men då splittrades liksom det romerska riket. Och när jag gick i skolan så fick jag lära mig att det var 395 som man splittrades i väst och östrom. Mm. Och sen blev då den kristendom som utvecklades på östra sidan, det lever kvar som den renläriga, alltså ortodoxa som de ser det.
Mm.
De ser sin kyrka som mer nära de kristna urkyrkorna.
Mm.
Medan Rom, så småningom den katolska kyrkan, så småningom Vatikan, staten och så vidare, den blev någonting annat. Och de skiljer sig då åt i bibelöversättningarna, att de har olika alfabet till exempel.
Mm, mm. Precis. Så då har man den romerska, nej inte den rom, den ryska ortodoxa kyrkan. Ja. Där helt enkelt.
Och det finns ryska ortodoxa kyrkor i Sverige förstås.
Ja, jo, men det är klart.
Ja, i Stockholm.
Ja.
På Birgalsgatan.
Mm.
Och tack vare vänner så har jag fått vara med om någonting fantastiskt just i Stockholms rysk-ortodoxa kyrka på Birgalsgatan 98.
Okej, okay. Berätta.
En midnattsmässa vid påsk.
Ah, men det måste ju vara en ganska stor och viktig högtid, tänker jag, för dem.
Jag tror att det är den kyrkans viktigaste upp. Alltså, de har, för det första, i den inriktningen av kristendom så tar man fastan på allvar. Så att man undviker till exempel att äta, jag tror det är kött och ägg och mjölk och så. Mm. Och så man liksom förbereder sig inför, med den här lite asketiska, det påminner lite om Ramadan inom islam.
Mm.
Ja, man förbereder sig inför glädjehögtiden då, som är uppståndelse för högtiden i påsk.
Mm.
Och det är alltså, middagsmässan är på påskaftonskvällen mot påskdagen. Mm. Och det var verkligen en mäktig upplevelse. Det var en kista, kommer jag ihåg, som var där och man gick i processioner runt om. Sen har man ju inte sittplatser. Man sitter inte i de rysk-ortodoxa kyrkorna, utan man står.
Varför står man? Vet du varför man står?
Men det har varit så sedan urminnes tider. Mm. Man ska väl inte sitta där och säcka ihop antalen.
Respekt för Gud.
Ja, respekt för Gud, kan jag tänka mig.
Ja.
Och nej, men det var otroligt vackra sånger och jag fick det förklarat ungefär vad det här symboliserar och var en väldigt stark upplevelse faktiskt, som jag är glad att ha varit med om.
Mm.
Jag kan också säga att jag har en rysk vän som visserligen var uppväxt i Bretagne, därför hans släkt tillhörde de tsartrogna som befann sig under ryska revolutionen och under första världskriget i Europa. Så att en del av ryska tsarens trogna, när gränserna stängdes och det var revolution, så blev de kvar i Europa. Så de har bildat som en liten, vad ska man kalla det, en liten minoritetsbefolkning.
Okej.
Okay. Och min vän då, han heter Claude och i efternamn Tereschenko. Och då ska du veta det att när du hör ett ryskt namn som slutar med Schenko, eller så här, då är det nästan alltid anknytning till kosackerna. Och han tillhör just en kosackstam. Mm. Och när vi säger att det inte finns kyrkbänkar i rysk-ortodoxa kyrkor, så ska du veta att hans farfar Ivan, Claudes farfar Ivan, han var en av soldaterna i tsarens livgarde. Så på gudstjänsterna så rider han in och sitter på sin häst.
Han stod inte bara upp utan han satt på sin häst.
Dessutom. Han satt på sin häst, vilken pondus.
Ja, verkligen. Det kanske var det mest heliga han kunde tänka sig.
Varför tycker jag så mycket om Claude Tereschenko som nu har flyttat tillbaka till Bretagne tyvärr? Jo, men det var han som lärde mig horsemanship som kosackernas vis. Hur de gör. Alltså. Och det har jag glädje av varje gång jag sitter på någon häst. Men vi ska inte prata hästar, utan vi ska prata...
Ryssland. Men där har vi börjat lite grann med den vanliga ryska kyrkan, kan man väl säga då. Men om man fortsätter ifrån den...
Ja, det är ju samma bibel som vi har. Mm. Men apropå ryska, då kommer jag ju tänka på, vi har ju en... Jag vet inte om vi har nämnt honom kanske i våran sektpodd också. Men Bengt Pochanen, eller
Pochanen,
eller hur man uttalar
det.
Det är tornedalska.
Ja.
Men han var ju präst, han är ju författare.
Ja.
Så, men han var ju också en präst i Svenska kyrkan.
Just det.
Som valde att konvertera 1984 till den rysk-ortodoxa kristendomen. Så han är en rysk-ortodox präst också. Mm. Och då heter han Fader Benedikt.
Ja, man byter namn då också, precis som man gör inom den katolska munkväsendet.
Tydligen.
Ja, spännande.
Ja. Så det finns sådana ryska kyrkor här och var. Och i Finland finns det ju många underbara... Mm. I Helsingfors, du vet, med alla de här guldkupolerna, om du har varit där.
Otroligt. Nej, jag har inte varit, men ja.
Ja, det är jättefint.
Ja, precis. Men du, Rigmor, om vi går vidare där med, jag tänkte på Silverduvan som vi pratade om, boken som handlar om ändå en form av rysk sekt och så vidare. Och det finns, jag vet inte, kanske jag är fördomsfull, men jag tänker lite grann att ryssar, de är liksom nästan lite tokiga emellanåt på de här områdena. Att det blir storsvulstigt och man ska liksom... vad tänker du om det när jag säger så?
Ja, men jag vill ta fasta på vad du säger. Tokiga är det här områdena. För det finns ju verkligen en väldigt speciell form inom rysk-ortodox kristen mystik. Och det är det man kallar en dåre i Kristus.
Mm. Så det känner jag igen även om jag inte känner igen det från Ryssland.
Vad känner du igen det?
Nej, men jag tänker ju på bibelordet som finns om att man ska vara en dåre för Kristus. Och det finns ju ett antal kristna människor som har haft det som en förevändning för att vara just en dåre För då är det för Kristus och då är det okej liksom att vara. Men man ska nästan vara lite tokig åt det hållet, för då är man en äkta, sann, frimodig och radikal kristen, för man är en dåre för Kristus. Och då, ja.
Och det är precis det bibelordet. Det är första Korintierbrevet, 4:e kapitlet, som Paulus säger det. Ja. Att vi ska vara som dårar för Kristus. Och det har man alltså tolkat bokstavligt i Ryssland. Och Ryssland, kan du tänka dig, i traditionen så har det varit ett otroligt hierarkisk struktur i det samma. Med en överklass, och de hade ju livegendom, alltså en slags slavträlsamhälle längre än något europeiskt land. Men när man blir en helig dåre, en dåre i Kristus, ja, men då kan man säga vad som helst. Och de har faktiskt haft en human sida av sitt rättsväsende mitt i alltihopa, därför att alltså den som är tokig kan man inte döma. Så att de kan liksom kritisera överheten utifrån det här kaotiska tillståndet. Och en dåre i Kristus i rysk version då, den ska se ut som en dåre. Den ska vara smutsig och frånstötande och gärna gå barfota året om, i vissa fall lättklädd. Det är ju rysk vinter, det är ju ett inlandsklimat, det är ju svinkallt. Nej, men så att, och jag har tänkt att de här, en dåre i Kristus naturligtvis ibland kan vara en person som är konstitutionellt udda, åtminstone till exempel har autismspektrumstörning eller har Tourette-syndrom eller någonting, så man har tokiga utrop ofrivilligt, eller någon annan, en psykossjukdom, och man blir liksom nästan vördad mitt i alltihop, och de går alltid ensamma. Så dåren i Kristus ska inte bilda en sekt.
Utan de ska vara en dåre för sig själva.
De ska vara den här. Lite, ja, men du kan tänka dig i Asien, i Indien, så har man de här yogisarna som sitter och aldrig mer ska sätta ner bägge fötterna, utan alltid stå på ett ben. Det kan man också säga är som en dårskap. Men den traditionen, och då representerar alltså en dåre i Kristus någonting kaotiskt, annorlunda, skrämmande, frånstötande. Och då har man gjort en andlig tankestruktur runt det, att Guds väsen går aldrig att förstå, och därför kan vi bara tala om, säger man i de här ryska traditionerna, vad Gud inte är. Och de här som lever liksom som om de vore så annorlunda än vi i den världsliga ordnade tillvaron, kan man då se på något symboliskt sätt och tolerans.
Så de har någon slags respekt för dem ändå, att de har med, på något sätt med Gud att göra,
ja,
i sin dårskap liksom. Men när du pratar om de här människorna, så kommer jag ju naturligtvis att tänka på Johannes Döparen i Bibeln, som gick före och liksom profeterade att Jesus skulle komma, och som sen också då döpte honom och det här. För han var ju, jag menar, han beskrivs ju som en dåre faktiskt i Bibeln, med han gick i kamelhud och åt honung och vistades ute i öknen och predikade för folk och var liksom annorlunda, helt klart. Så det låter ju som en typ... En sån typ.
Jag gillar att du säger typ. Ja. Därför att det är nämligen så att i Nya Testamentet då, som är den kristna halvan av Bibeln, till skillnad från den judiska torarullarna som är vad vi kallar det Gamla Testamentet, så ser du ju förebilder, att det finns nästan alltid förebilder, alltid paralleller.
Ja, just det.
Och det brukar kallas för en typologi. Så om du tänker på Jakobs bror Esau, så ser du att han lever också klädd i djurhud och rödhårig, eller hur han beskrivs, och äter gräshoppor och lever som en jägare. Han har inte boskapsjordar som sin bror. Så alltså den där liksom spänningen mellan den... Ja, Jesus blev ju en förkunnare för folk, och Jakob fick ju efter sin kamp vid Jabbok namnet, han hade kämpat
Kämpat mot Gud eller mot ängeln.
Eller ängeln eller demonerna. Han visste väl inte vilket, men han fick i alla fall en smäll på höften som gjorde honom halt. Men han blev också välsignad. Och då fick han namnet Israel, som ju nu är namnet som hela staten Israel har tagit.
Men de här, som du säger då, att det finns en acceptans för dårar för Kristus eller dårar för Gud då i Ryssland. Kan det vara en orsak till att det också finns en del, nu är ju inte Ryssland unikt för sekter, det finns ju överallt naturligtvis, men jag tänker på de här sekterna som ändå tas upp, att det liksom finns ett utrymme för en sån typ av
andlighet.
Ja, precis, tack.
Alltså jag uppfattar ju, om vi går tillbaka till den här grottsekten då, så uppfattar jag faktiskt Pjotr Kuznetsov, som han heter, den sektledaren, som en slags dåre i Kristus. Jag kan tänka mig att han fick så småningom diagnos schizofren psykos, och jag tror, alltså, man har väl inte haft den största respekt för rysk psykiatri, med men i det här fallet så tror jag, utan att ha träffat Pjotr Kuznetsov, så har jag tänkt att ja, men det är nog rätt diagnos i hans fall. Så han är kanske en dårig Kristus.
Ja, men jag tänkte också på det just som du säger, att det här är ändå modern tid, 2007 som det här skedde. Och om jag tänker på det svenska samhället, så har jag svårt att tro att en schizofren patient skulle få utrymmet på det sättet att gå runt och bilda sig en grupp, trots allt. Som alltså uppenbar i det svenska samhället. Men jag vet inte.
Ja, men det är något fascinerande med, om man tänker att en del frikyrkor har spårat ur till sektbildning. Så är det så att i Ryssland så finns det, i litteraturen, så ser man ofta det här spänningsförhållandet mellan överhet, aristokrati och det ryska folket, den ryska folksjälen. Och om man tar min favoritförfattare då, Andrei Belyi, så tillhör han de så kallade symbolisterna, som fanns i Europa men också i Moskva och Petersburg på runt förra sekelskiftet.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Den här silverduvan, den belyser mycket av de här typiska ryska motiven på det sättet. Får jag berätta lite vad den handlar om? Du har svårt att komma ihåg den, och det är med rätta.
För det är i alla fall detaljerna i den, för att den är
Den är ganska rörig. Den är känd för att vara rörig. Men eftersom jag är så förtjust i den här författaren, det gäller faktiskt Petersburg och de här symfoniböckerna han skrev också. Nej, men det handlar alltså om en student, och han heter också Pjotr Darjalski heter han. Nej, men han har en fest med, han är förlovad med Katja, och hon bor hos sin mormor på det här fina godset, men det är statt i förfall, så att man får lite grann den där undergångskänn. Om du tänker dig att det här är skrivet, boken gavs ut 1910, så var ju revolutionen för dörren. Det fanns terrorism, det fanns starka strömningar och reaktioner emot det gamla samhället. Och hon är en herrgårdsfröken och han är en studerad ung man med framtiden för sig. När han hälsar på henne så ger han sig ut på vandringar här på landsbygden och stöter på en man som är snickare.
Just det.
Och han lever med en kvinna som heter Matriona. Och Matriona, hon har haft smittkoppor, så hon har väldigt ärrigt ansikte och är absolut motsatsen till en femme fatale. Men det här paret tillhör en liten landsortssekt som då kallas Silverduvan.
Mm.
Och duvan, det är ju den heliga andes symbol.
Mm.
Så det här är Silverduvan, liksom känner faktiskt, som ni menade kanske i Knutby, att när anden kom. Som vi har pratat om i...
Som Bibeln pratar om att anden kommer ner som en duva. Om vi pratar om Johannes döparen, så var det ju precis som skedde i samband med dopet där.
Då sänkte sig som en duva
över Jesus.
Ja, precis.
Men visst var det så, om jag inte minns fel, att den här sekten hade det var en kristen sekt.
Ja, visst.
Ja.
Det var en kristen, men det var en sån här folklig sekt. När man sätter sig med pekfingret och tyder bibelverser slumpvis. Och de här fick ju för sig då att nu var det dags för att Messias skulle födas. Och då får de för sig att den här Matriona, den här kvinnan, att hon ska bli gravid med den här studenten Piotr. Och han grips faktiskt av en sensuell, erotisk åtrå som man inte själv förstår. För han har den här vackra, söta herrgårdsfröken som är hans Katja, hans fästmö. Men han dras till den här primitiva kvinnan och hennes snickarman där. Och det här barnet som man tänker sig att hon skulle föda, det skulle vara en ny messias för Rysslands och hela världens räddning.
Mm.
Men allt som har att göra med den här sekten, det är hemlighetsfullt. Och att du inte kommer ihåg det riktigt, det förstår jag, för det är väldigt oklart. Han byter fokus, ibland är det någon ifrån byn, ibland är det Piotr, ibland är det någon annans tankar som man får följa. Och men det blir liksom, alltså boken slutar väldigt sorgligt. För det första så föds det inget barn, men de dödar också Piotr, alltså sekten. Det blir slutar med ett mord. Och den här boken översattes i, den hade ganska nyligen översatts när jag fick höra talas om mordet i Knutby.
Mm.
Och då blev jag liksom så tagen av att jag tyckte det fanns så tydliga paralleller mellan den här lilla landsortsbyn uppe i Knutby och det här som Belio hade beskrivit
redan på
1910.
Ja.
Alltså typ 100 år tidigare.
Ja.
Så att det är som att i den här sekten så är det på något vis de här förrevolutionära stämningarna av undergång och ångest. Och så slutar det då med ett mord till en av deltagarna. Och det är så typiskt Beli att han ligger där med terrorismen innan revolutionen och med sekter innan det har hänt. Så att jag tycker han är...
Ja, och jag tänkte just på det också med Beli där, att han, det känns ju som att han liksom på något sätt ändå beskriver det ryska samhället ur olika perspektiv.
Mm.
Och då är ju det intressant att han faktiskt väljer att använda just sektperspektiv för att beskriva Ryssland. Jag vet inte hur många som skulle försöka beskriva Sverige och göra det utifrån ett sektperspektiv. Det skulle man nog inte...
Vi
gör ju det, men inte Sverige på det sättet vi pratar. Men det säger väl lite grann om, just som du säger, det här med att Ryssland har på något sätt haft en acceptans för
Om vi går den tillbaka till Claude Tereschenko som då kom från den här Mirkoslak som kom från den här ryska enklaven i Bretagne. Och jag ville bara höra om hans jag fick en hang-up vid Ivan, hans farfar som red in i kyrkan. Och då så skrattade han ibland och så sa han till mig, nej men, för jag sa, vad är skillnaden? Du har bott i Frankrike, du har varit så mycket, du har en rysk släkt och nu är du i Sverige. Kärleken hade fört honom hit så att han hade familj här och hästarna då. Och då skrattade han och sa, ja men skillnaden är att i Ryssland, han bröt lite på franska, det är så överdrivet. De gråter.
I Ryssland?
De gråter när de är ledsna och de kramas när de är glada. Och de, ja men så.
Visar mycket känslor helt enkelt.
Ja, ja. Eller inga alls.
Ja, det är antingen eller kanske. Okay. Ja, men precis.
Lite så tror jag.
Nej, men jag vet inte hur mycket vi ska gå in på grottsekten, men
kan vi köra lite?
Ska vi köra lite ändå, för att den är ganska intressant och otäck faktiskt. Också just för att den har hänt så nyligen i modern tid, tänker jag.
Verkligen. Mm. Och den började ju alltså med den här sektledaren, han som blev sektledare, Pjotr Kuznetsov, han är född 1964, så han är ju yngre än vad jag är. Mm. Och kommer från en liten håla, kan man väl säga, 60 mil sydväst om Moskva. Och han hade lätt för sig i skolan, han blev väg- och vatteningenjör. Och 1989, du vet, när Sovjet kollapsar, då är han 20 år gammal. Han gifter sig, han får en liten son som heter Alexander. Men så får han de här idéerna om att apokalypsen, Harmageddon, domedagen, jordens undergång närmar sig.
Är det här någonstans när han är i 20-årsåldern då, eller? Eller strax efter?
Ja, strax efter där. Han gifter sig först och så vidare. Men han börjar inte predika förrän någon gång in. För att nu blir det ju plötsligt möjligt. Frireligiösa församlingar var ju förbjudna.
Jag tycker bara det är intressant just utifrån att han sen får diagnosen schizofreni. Som ju ofta faktiskt uppkommer i den åldern. Att det är då det blossar upp. Liksom, att det ligger latent och sen att det kanske där det egentligen började och att han hade han fått hjälp då så hade han kunnat. Men
då hade vi inte haft den här berättelsen.
Nej, det hade vi inte haft.
Nej.
Jag tänkte på han stackaren, men
visst verkligen. Ja. Nej, men då blir han får den här lusten att predika och börja vandra runt och prata att tecknen hopat sig. Och jag tror verkligen också för att han har de här idéerna med att vilddjurets tal, du vet vilket det är.
666.
Ja, enligt Bibeln.
Enligt Bibeln, ja.
Nu har han sett att de finns på streckkoder som när vi köper i butik. Och de finns också på kontokort. Mm. Så allting som är märkt med streckkoder kan ha djävulens tecken, odjurets tecken. Och han uppmanar människor att släng bort era pass, era ID-kort, allt sånt som har, för det kan finnas de här tecknen och siffrorna. Och det här är ju ett magiskt tänkande som man faktiskt kan se som ett symptom vid psykossjukdom hos en del patienter.
Lite paranoida inslaget kan man väl lugnt säga att det är.
Och det blir skilsmässa också. När sonen är 9 år så skiljer de sig. Man kan tänka att det här är på hustruns initiativ för att han funkar inte längre som en ingenjör och försörjer sin familj.
Mm. Ja. Men när du pratar om de där tankarna om vilddjurets märke och man pratar ju om vilddjurets märke på handen eller pannan och talet och allt det, så finns det ju, men det är ju sånt som finns i Sverige idag också bland vissa kristna led. Dock, som jag ser det, i de Sunda kristna leden så finns det inte. Men när det drar iväg så finns det. Och det kan man ju hitta lite överallt på nätet, människor som pratar om det här. Och när vi pratar om det här så kom jag att tänka på att jag såg en YouTube-film faktiskt för inte så länge sedan från en antivax-demonstration. Där just en kvinna...
Inte antivax-ljus utan antivax...
Vaccination, covid-vaccination, ja. Precis. Ja. En sån demonstration där just en kvinna talade om det här då, QR-koden då med, i covid-passet. Att det är ju det.
Vadå QR-kod?
I covid-passen.
Ja, covid-passen.
Ja, finns det en QR-kod om man ska scanna. Och att den då symboliserar, eller den inte symboliserar, utan det är det märket som det talas om i Bibeln. Och nu är det liksom det tecken på tidens undergång och att vi ska vara aktsamma för det här och att djävulen påverkar människor och så vidare. Och att man talar om tal och tecken och så vidare. Så det finns ju verkligen idag här bland oss också.
Alltså det är ju det är liksom en fara när man har en helig skrift som vi har i skriftens tre religioner brukar man säga, judendom, kristendom, islam.
Mm.
Att då finns ju de här personerna som inte tar hänsyn till i vilken tid och vilket sammanhang texten tillkom, utan varje ord ska tolkas som heligt. Och då är ju just uppenbarelseboken ett problem, för den är ju en slags drömscenario. Det är ju som en mardrömscenario. Mm. Och vissa delar är vackra drömbilder.
Ja, men den innehåller ju väldigt mycket som är väldigt svårtolkat. Och då sätter ju, finns det vissa kristna som går igång på att tolka och tolka och tolka. Och man ska hitta tecken och man ska hitta och så vidare. Och så letar man inte bara i uppenbarelseboken utan i Bibeln för övrigt för att få bekräfta det här och så vidare. Mm. Och så blir det...
Så börjar man läsa, plocka en vers här och en vers där. Och så finns det här ordet som upprepas i uppenbarelseboken. Den som har öron, han hör det. Mm. Alltså är man inte upplyst eller väckt eller den här gudagnistan är förenad med det gudomliga, då fattar man inte vad det handlar om.
Mm.
Piotr, han kallade ju sin sekt för den sanna ryska ortodoxa kyrkan, för han tyckte att det var ett förfall och att det var förflackat, men han hade den här brinnande tron och han ville faktiskt bygga en kyrka, och då besökte han metropoliten i området.
Det är alltså, vad är det för något?
Ja, men det är deras namn för biskopar.
Den ryska ortodoxa kyrkans motsvarighet till biskopen alltså?
Ja, så. Ah. Mm. Och det till och med var ärkemetropoliten, om man nu kan säga så. Mm. Men i alla fall, när Piotr kom fick han ju se att det fanns ju kors, kanske till och med på golvet så här, med bland ikonerna och allting. Och då kunde inte han gå in i den kyrkan, därför att han kunde ju inte sätta sin fot på korset, den heliga symbolen. Mm. Alltså han byggde istället, han tog sina anhängare, de blev aldrig fler än drygt 30.
Mm.
Och han fick ju nej av metropoliten. Metropoliten tyckte...
Han tyckte inte han var en rätt dåre för Kristus helt enkelt. Han
jo, men dåre för Kristus får vandra ensamma.
Ja, men de får inte bygga kyrkor.
De får inte bygga kyrkor. Okay. Eller så tyckte... Så då bosatte de sig i en liten by och levde väldigt diskret. Man hade något stort kors som symbol, men höll sig för sig själva. Med det här att de inte fick använda kontokort och de fick inte använda det ena och andra och vakta på djävulen hela tiden.
Mm.
Och sen får Piotr då 2007 sin stora vision, att den 28 maj 2008, då sker världskatastrofen. Då är domedagen inne.
Mm.
Och hans anhängare tror på honom.
Världen ska gå under helt enkelt, då är det den stora apokalypsen.
Det är den stora apokalypsen.
Okay.
Men det lustiga i hans idé här, det är att han tänkte sig att om vi bygger en grotta under marken, då klarar vi oss.
Så han hade fått en vision från Gud om att de visste när det här skulle ske och därför skulle de vara utvalda för att bli räddade, helt enkelt.
Så de här människorna, eller kararna i den lilla sekten, de valde ut en ravin man kunde gräva, så gräver de ett gångsystem som i november, och de börjar bunkra mat, konserver. Ja. För nu vet de ju att de ska klara sig drygt ett halvår, 30-tal personer. Och i november så ber de sig all tysthet in i de här urgrävda grottorna. Och det visar sig att gångarna det är 50 meter in i det här jordmaterialet.
Ja. Men jag tänkte på det när jag lyssnade på det här, att alltså det är så fascinerande att man får en grupp människor att gräva, alltså de grävde för hand 50 meter, som jag förstår en cirkel liksom, där de sen, det måste ju vara otroligt. Samtidigt så vet jag hur det var i Knutby. Vi jobbade ju från morgon till kväll och vi slet ju som djur.
Jag tänkte säga det. Ja. Det var i naturen att inte eran sektledare ville ha ett grottsystem. Oh. Vem vet, ni kanske hade...
Ja, men jag menar just att det är otäckt att se vad människor är kapabla till att orka med när man på något sätt hamnar i en sån, både en press och en, någon slags övertygelse om att man måste göra det här.
Vi har ju haft väldigt kallt nu den här senaste veckan när vi spelar in. Du kan ju tänka dig ryska vintern. Så att de flyttar in i november och sen har du hela smällkalla vintern. Och fyra utav dem som flyttar in här är barn. Det yngsta barnet var bara 1,5 år.
Mm, just det.
Och det var en anhörig som märkte att den kvinna som var närstående då inte fanns kvar hemma. Och började fråga var är de någonstans? Och så visade det sig då att hela gruppen hade försvunnit in i den här grottan.
Otroligt. Så de var uppslukade rent verkligen av från jordens yta.
Ja, visst, och fader Piotr var själv inte med där inne.
Nej. Varför var inte han med?
Inte vet jag, men det är ju lite speciellt igen. Det är ju ganska karaktäristiskt tycker jag för många.
Eller? Ja, jag tänker också att man ser till att de andra får sköta grovjobbet och det är jobbiga och det, och sen så har man kanske något bättre tillvaro själv.
Ja. Mm. Men det blev inte så mycket bättre för honom. Därför polisen kom och tog honom och överlämnade honom till sluten psykiatrisk vård. Och där han tycks ha fått hjälp för att han kom till insikt på något sätt om att han hade haft fel. Och här sitter de här människorna, hans anhängare, i grottan. Och de hade någon slags lufthål, vad jag förstår, där man kunde liksom kommunicera med. De var beväpnade, så de hotade också att skjuta om de skulle bli försök till att bli fritagna eller någonting sånt. Och jag vet att det sorgliga tycker jag är när Piotr själv försöker övertala sina anhängare om att han har haft fel. Och då drar de slutsatsen där nere i grottan att nu har djävulens folk tagit honom och vi vet vad som är sant, och det är den 28 maj som det händer.
Ja, för jag tänker just på det här, om jag förstår så var ju så profetian som han hade var ju också att de här 6 månaderna var liksom någon slags, då skulle Gud pröva dem väldigt hårt, så att den skulle vara en svårare tid under det här halvåret, så de var ju beredda på det. Och jag kan känna igen det lite grann, just det här, jag tänker på Knutby och hur det blev efter mordet. För många har ju frågat oss varför, hur kunde vi liksom fortsätta? Ja. Men det finns någon slags tro i kristen grund att om man blir att om man är på rätt väg så får man också motstånd från de som inte går den rätta vägen. Och det, jag ser ju det här också här, att det blir ju som att motståndet blir nästan en bekräftelse, för det är ju väntat, det är ju, liksom, det är ju det profetien handlar om, att nu ska det bli så svårt som möjligt, så det är klart att det blir istället en bekräftelse för dem och någonting som de får hålla emot i den här grottan. Fruktansvärt.
Jag vill säga någonting om Piotr Kuznetsov, alltså sektledaren här, att han skiljer sig lite. När vi har pratat om säckledare har vi beskrivit dem som ofta är väldigt vältaliga. Det var han i och för sig. Men att de också är narcissister som maktmissbrukar, utnyttjar anhängare, förser sig själva både med ekonomiskt, boende, standard, tillgång till sexuellt attraktiva medlemmar och så vidare. Det finns inget, vad jag har funnits som tyder på att fader Piotr gjorde det. Jag tror verkligen att han var så inne i de här vi kallar vanföreställningarna som han bibringade sina anhängare.
Mm.
Så att han trodde själv på det.
Mm.
Och på det sättet var han lite mer i den här traditionen.
Han var liksom på något sätt, han manipulerades själv av hela situationen.
Ja, och de här lite psykosnära idéerna. Mm. Han var också rädd för elektricitet. Mm, och, så det var elektricitet, kontokort, ID-handlingar. Mm. Ingenting sånt skulle finnas.
Ja, men de slöt sig väl otroligt. Alltså om man säger att vi i Knutby slöt oss från världen, så gjorde de det här verkligen ännu mycket mer. Och på något sätt så blir ju liksom det ultimata förskjutandet om omvärlden blir när de går ner i grottan. Och vad jag förstod också, så var det väl så att han varnade så mycket också Piotr för att omvärlden var ond och att de skulle råka ut för svårigheter om de gick utanför deras liksom, grupp. Och
känner du igen det?
Ja, men absolut, jag känner igen det. Men jag tycker det är intressant här att då går några män hade ju varit i byn och blivit misshandlade. Så det blev ju något slags det sista ultimata beviset på att Piotr hade rätt. Och det var ju sen de gick ner i grottan. Så att det liksom finns ju någon slags logik i deras värld av att här får vi bekräftat att han har rätt.
Medmänniskorna är onda.
Ja, att medmänniskorna är onda. Och det är ju lite grann samma sak som när vi, tänker jag, när människor då kom för att säga att vi var dumma i huvudet eller att vi gjorde fel, så blev det någon slags bekräftelse på att det var rätt. Det är hemskt att det blir så otroligt bakvänt. Och det är därför det är så svårt att komma åt också, en sån här grupp.
Verkligen. Mm. Och den här gruppen, alltså, de försökte göra lite hemtrevligt där inne med alla sina konserver och vad de hade.
Mm.
De hade liksom tagit med sig små mattor och lagt på golvet, och man hade gjort ett litet altare där inne i mörkret. Men när det börjar midvintern börjar gå över mot vår, så går ju kärlen ur marken, och nu börjar det bli liksom risk att taket skulle rasa in. Så att några, jag tror det var 7 kvinnor som kom ut
frivilligt liksom.
Ja, att de blev liksom övertalade eller valde att komma ut.
Mm.
Medan resten stannade kvar.
Visst var det så att barnen följde med ut då också?
I alla fall 7. Jag vet att i alla fall 2 flickor kom med ut. Och en av dem var så pass... Nej, men hon kunde prata. Hon hade levt där inne i 5 månader. Jag hörde en intervju med henne, med textat, så jag kunde förstå vad hon sa. Hon sa nej, men det var väldigt mörkt och kallt.
Mm.
Och de var ju magra och tunna, men de hade klarat sig förvånansvärt bra 5 månader där inne.
Mm.
Men den 16 maj faktiskt, det är alltså nästan 2 veckor innan det här apokalyptiska
datumet.
Mm. Då kommer resten ut också. Och vet du det som drev dem ut? Alltså de levde med en sån stank där inne. Det kanske inte var det som drev dem ut, men det hade ju luktat så illa. Därför 2 kvinnor avled under den här tiden och de här umbärandena. Så då kom de sista i alla fall ut.
Ja.
Och när myndigheter och polis gick in där liksom, så kände de ju bara den där fruktansvärda stanken. Man kan ju också tänka sig att de hade... vad de nu hade haft som toalett, dass, där inne. Och men likstanken.
Mm.
Så det var en misär utan like.
Mm.
Och han ställdes ju inför domstol. Det blev ju rättegång mot fader Piotr.
Mm. Ja, han måste väl nästan ha blivit åtalad för, om inte annat, så vållande till...
Ja, det sades också att han hade gjort en självmordsförsök, men överlevt det. Och den 15 juli 2008, så alltså bara några månader efter att de hade fått ut människorna, eller de hade kommit ut, så dömdes han, men han dömdes till fortsatt psykiatrisk vård.
Mm. Ja, det var väl...
Men det lär vara en handfull människor som fortfarande håller fast vid den här tron. Trots att Piotr själv befinner sig på sjukhus så finns det några...
Lever han idag?
Jag tror det. Ja. Mm. Men inom vården och bortom kontakt med omvärlden. Men att några troende håller fast vid sin gemenskap. Och då kan man ju tänka det att ledaren är borta, förkunnelsen finns inte kvar, men gemenskapen har de. Och så en liten spillra av sekten lär finnas fortfarande.
Ja, en intressant och skrämmande berättelse. Men, och vill man lyssna på den ännu mer ingående utifrån ditt... när du var med i Sekter så kan man göra det.
Ja, det kan man lyssna på Sekter. Just det.
Podden och, Sekter.
Ja, Sekter heter den podcasten. Jag kan också säga om någon blev intresserad nu av att till exempel Emil Medner eller Andrei Beli, så har vi professor emeritus numera, Magnus Ljunggren, som var professor i rysk litteratur vid Göteborgs universitet. Han har skrivit där finns det mycket intressant att hämta. Han har skrivit annat också som har varit givande, som vi kanske återkommer till. Och är man intresserad av den ryska andligheten med dårarna i Kristus, så rekommenderar jag Per-Arne Bodin, hans böcker och artiklar om det.
Tack. Ja, tack för idag, Rimor. Vi fortsätter nästa vecka med ett nytt spännande avsnitt.
Det gör vi. Ja, jag ser redan fram emot det.
Ja, tack alla lyssnare. Och gå in och kika på Facebook och på Instagram och mejla på sektpodden@gmail.com så har ni kontakt med oss där. Tack så mycket.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.